Jag ska läsa från Romarbrevet kapitel 3. Där står det så här från vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Idag tänker jag prata lite grann om tro och varför. Att det är tron på Kristus som gör oss rättfärdiga. Att det är den som är vår frälsning. Att det är Guds nåd som gör att vi är frälsta idag. Och det här är ju en sån här grundläggande kristen dogm. Alltså som har förkunnats genom tider. Bland annat utav Luther. Och har... är jätteviktig för oss att känna till och att leva i. För det är så lätt att vi tappar den. Och här står det ju då i det här. Det står inledningsvis att utan lagen har en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Så jag tänkte börja prata lite grann om lagen. Och jag förstår att ni är inne i någon serie här på gudstjänsterna. Där ni faktiskt pratar om frälsning och om lag och annat. Så det är ju väldigt spännande var det här kommer in någonstans. Vi provar. Lagen, utifrån hur Bibeln ser på det, så var ju lagen given åt Israels folk. Åt Guds utvalda folk. Han valde Abraham att bli far åt de barn, det folket som skulle kallas för Guds utvalda folk. Och Gud inrättade då ett förbund med det här folket. Och så gav han dem Toran, han gav dem lagen. Och när vi hör ordet lag, då tänker vi ju ganska snabbt på i en juridisk term. Vi tänker på att man ska hålla trafikregler eller man ska sköta sig i samhället. Vi tänker lag och ordning. Liksom. När Israels folk fick lagen så var det mer, det handlade om Guds ord. Guds talade ord, det Gud har gett till dem, Guds sanning, Guds undervisning. Och det är ju mer än bara lagar och regler, utan det är ju liksom hela Guds uppenbarelse för Israels folk. Och de fick då den uppmaningen att stanna. Om ni håller er nära i relation med Gud, lever i hans undervisning, lever i hans lag, då kommer de leva under beskydd, de kommer vara vägledda och de kommer leva i välsignelse. Men skulle de vända sig bort ifrån Gud och relationen med Gud och hans undervisning, ja då finns det ingen välsignelse längre, då lever de utanför Guds beskydd. Problemet var att så småningom så började Israelfolk, istället för att fokusera på relationen med Gud, så fokuserar de på lagarna och reglerna. Så de tappar liksom bort Gud och fokuserar snarare på vad får jag göra och vad får inte göra för att vara kvar i förbundet. Och då blev det liksom till slut så att de kunde lagen blev en måttstock för deras rättfärdighet. Om de skötte sig till en viss del, ja då var de bra, rättfärdiga judar. Men om de inte gjorde det, ja men då var de utanför lagen. Och så blev de upptagna av att sköta lagen snarare än att ha relation med Gud. Säg till exempel att det skulle nu då finnas 100 bud. För att göra enkelt, säg att det finns 100 bud. Och så klarar jag av att leva upp 32 av de buden. Det är ju ändå rätt så bra. 32 bud, det kan ju vara rätt så tufft att klara alla dem. Men jag klarar dem. Och sen så kommer Björn. Och Björn klarar av att leva 58 bud. Ja, exakt. Han är mycket bättre än mig på att hålla lagen. Och då känner ju jag mig lite så här lätt missmodig. jag ser ju en rättfärdig, en person som verkligen klarar mycket mer än jag. Och han blir rätt så stroppig och mallig över att ja, men jag är rätt, har rätt kontakt med Gud här, jag klarar det mesta. Och så blir lagen på något sätt en måttstock över hur rättfärdig man är i sitt liv. Och det kan skapa fördömelse och det kan skapa högmod. Och så tittar vi på Jesu kontroverser med fariseerna i evangelierna, så ser vi att det ofta handlar om det. Att det var just för att de var så noga med att hålla buden, men de hade inte klart det här med hur Gud egentligen, vem Gud var och hur han älskade människorna och sådär. Och det är lätt att prata om Israels folk, men faktum är att så här är det med oss också idag, vi som är kristna. Vi har så lätt att hamna i egen rättfärdighet. Vi vet, många av oss vet vad som är gott och rätt att göra, hur vi ska, vad vi ska göra liksom. Och så använder vi det för att på något sätt hävda att ja, men jag är en bra kristen. Jag går i kyrkan varje söndag om jag inte är sjuk. Jag har läst Bibeln flera gånger i mitt liv. Jag är med i 2 städgrupper i kyrkan. Jag har talat om min tro på bussen en gång. Jag är väldigt rättfärdig. Fantastiskt. Alltså, missförstå mig inte nu. Det här är ju bra grejer. Det är ju bra att berätta och evangelisera och berätta om Jesus och läsa Bibeln och gå i kyrkan. Det talar ju Bibeln om. Men det är inte de sakerna som gör mig rättfärdig. Det är inte de sakerna som gör det rätt ställt mellan mig och Gud. För däremot så kan vi, det är ju lätt för mig att intala med det. Att ja, men nu är jag ju rättfärdig. Jag har ju fortfarande lite svårt. Jag är lite lat och dåligt tålamod. Och jag kan snå med mig någon penna från jobbet. Men jag är minsann. Jag är ju rätt så rättfärdig ändå. Så mycket som jag går i kyrkan. Och så på något sätt skapar vi vår egen rättfärdighet. Men det räcker inte. Det räcker inte med 32% rättfärdighet. Eller 58% ens, Björn. Ledsen. Gud kräver 100%. Vi ska klara hela lagen. Om vi ska nu luta oss mot lagen, så kräver Bibeln att vi ska klara hela den. Men det är inte möjligt, säger du. Säger jag också. Det är inte möjligt. Men det är vad Gud kräver. Bibeln säger att Gud är helig. Han lever avskilt, upphöjd, han är ren. Ingen synd kan komma nära honom. Ingen oren kan komma nära Gud. Så då, och Paulus skrev ju, vi läste ju precis det, att alla har syndat och gått miste om relationen, härligheten från Gud. Så, och vi känner ju oss själva. Vi vet ju att vi inte lever upp. Vi klarar inte att leva rätt och riktigt. Tankarna flyger iväg. Vi hanterar relationer fel. Vi beter oss inte som vi ska. Vi vet att det stämmer att alla har syndat. Vi känner igen det i våra hjärtan när vi rannsakar oss själva. Och Paulus, han säger det själv i Romarbrevet 7, så brister han ut i vers 24. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Han får liksom, han inser att det är omöjligt. Jag är körd, jag kan inte. Judarna klarar inte att leva 100% efter lagen. Vi klarar inte att leva ett 100% rättfärdigt liv. Vi räcker inte till ett fullkomliga. Ta när Jesus predikar i Matteus, eller ja, han predikade egentligen på ett berg då. Men det står citerat i Matteus, bergspredikan. Och då talar Jesus och så citerar ett antal olika lagar som finns i judarnas lag. Till exempel, du ska inte mörda, säger ni. Det har sagt er att ni inte ska mörda. Men jag säger er att om ni ens säger att eran vän är en dumskalle, ja, då har ni begått brott, då har ni syndat, då har ni mördat den personen. Jag säger, ni vet att det står skrivet att ni ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger det, om ni ens i huvudet tänker tanken, lustfylld tanke på någon, då har ni begått äktenskapsbrott. Och så håller han på och vrider lagarna. Så att du vet, alla som hör det, de som sitter där och vi som läser idag, vi inser, det går ju inte. Det är inte, ja, då vi är alla mördare, äktenskapsbrytare och stöld, vad heter de, stjälare, så heter det inte. Tjuvar heter det. Vi begår brott, vi begår synder. Vi klarar inte att leva upp till vad lagen kräver. Ha, tänkte du, det var ju kul att få komma hit idag. Det finns hopp. Vad var det Paulus skrev? Han skrev att det finns, nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det finns en rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Vi kan inte frälsa oss själva, men vi kan bli rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Genom tro på Jesus Kristus. Det finns en som är rättfärdig. En som inte har syndat. Och genom att tro på honom, tro på Jesus Kristus, ja, då gör Gud oss rättfärdiga. Det är det som kallas för det saliga bytet. Det är att jag var oren, jag var syndig, jag hade fel i mitt liv. Jag är inte värdig att komma inför Gud. Och så klär Gud mig, när jag säger ja till Jesus, så Bibeln talar ofta om att jag är i Kristus. Så när jag kommer inför Gud nu, då kommer inte jag i mig själv, utan då kommer jag i Kristus. Så när Gud ser på mig så ser han Kristus. Han ser rättfärdigheten som Kristus har. Och den är 100%. Jag är helt rättfärdig genom Jesus Kristus. Och Paulus, han pratar ofta, om ni läser Paulus så ser ni om och om igen hur han talar om att vi är i Kristus. Vi lever i Kristus. Som troende är vi i honom. Så att, och det måste vi påminna oss om hela tiden. Gud ser på oss genom Kristus. Inte genom alla våra fel och misstag, utan han ser Kristus som omsluter oss. Vi är rättfärdiga genom honom. Vi kan läsa i Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 3. Vers 23-25. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och vi var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Det här ordet för övervakare, det talas om att lagen är en övervakare. Och det grekiska ordet som Paulus använder är ordet paidagogos. Det kanske uttalas annorlunda, jag vet inte. Men paidagogos, om vi hör det så tänker vi, ja, då har vi tagit lite ord därifrån. Pedagogik och pedagog och sånt där. Paulus, han skrev ju för övrigt på grekiska. På det språk som folk, det här, nu kommer en liten parentes. På det språk som de flesta i romarriket talade. Därför att Gud vill att människor ska förstå vad han har att säga. Han vill att det ska gå till dem på deras språk. Och det kan vi tänka på lite grann ibland. För att när jag ser andra trosystem och andra religioner så är det inte riktigt så. En muslim skulle inte uppskatta en översatt Koranen. En rättrogen muslim vill inte läsa en svensk språk i Koranen, utan man vill läsa den på originalspråk. Jag bor hemma hos en kvinna när jag är där i Indien. Och hon är hindu, hon är brahmin. Och hon sitter varje morgon och rabblar ett antal olika mantra och tillber sina gudar. Och det gör hon på sanskrit. Det är ju inte hennes modersmål, det är ju inte hennes, utan det är det religiösa språket som hon egentligen inte kan så bra. Men hon, för gudarna måste ju få det rätta språket. Min Gud, han förstår västgötska, det är jättebra. Han förstår alla språk på jorden. Så vi kan komma till honom, tala vår egen språk och han kommer förstå vad du menar. Det tycker jag är bra. Paulus, han skrev på grekiska. Och då den här pedagogen, paidagogosen, i finare familjer i romarriket. så vill man inte uppfostra sina barn själv. Det orkar man ju inte med. Så då anställde man en pedagog. Så när man fick barn så skulle den här pedagogen ta hand om det här barnet. Och ge den en god uppfostran. Lära barnet livet helt enkelt. Hur man borstar tänderna på morgon och kväll. Två minuter och 2 centimeter tandkräm. Jag vet inte vad det är för olika regler som man ska ha. Och hur man ska äta spenat och broccoli. Och att man är hyfsat trevlig mot äldre personer. Och man petar sig inte i näsan inför folk. Och alla såna här viktiga regler som handlar om uppfostran. Hur man beter sig. Och sen då, när barnet var tillräckligt gammalt, så tog övervakaren eller pedagogen barnet till skolan. Och så fick börja riktig lärande liksom, in på skolan med studier. Och då är inte pedagogen nödvändig längre. Då är inte viktig längre. Och den här bilden använder Paulus här i Galaterbrevet. Och så säger han, vi hade en sån övervakare i lagen. Och då säger du, ja men jag är ju inte jude, så jag hade ju inte lagen. Nej, du är hedning kanske då som jag. Men Paulus talar i andra ställen om att vi hade genom i naturen och i det dagliga livet så har Gud lagt ner att han finns och vad som är rätt och fel. En känsla, ett samvete finns i varje människa av vad som är rätt och fel. Och det är nedlagt utav Gud. Så att det finns någon form av lag i varje människa. Men så säger han här i Galaterbrevet att lagen liksom blir mindre viktig nu när vi har blivit, lagen har tagit oss till läromästaren, till den riktiga läraren, Jesus Kristus. Så nu behövs inte lagen längre. Nu är vi under mästaren Jesus som undervisar oss och lär oss och guidar oss i livet och visar vad som är rätt och fel och hur vi ska hantera saker och ting. Och det är en väldigt bra illustration av vad det är att vara kristen. Nu står vi inte längre under lagen, utan nu står vi i Jesus Kristus, intagen i ett förbund tillsammans med honom. Och då är Kristus den som fostrar oss. Han leder oss i hur vi ska leva våra liv, att göra gott och handla rätt. När vi börjar tro och förtrösta på Jesus så säger Bibeln att då tar den helige ande boning i oss. Vi blir ett tempel åt Gud. Och de profeterna talade ju om detta. Att det ska komma en tid då lagen inte längre är skriven på stentavlor. Inte ens i böcker. Utan den kommer vara skriven i våra hjärtan. Och det är den helige ande i oss. Som lever i oss. Och som visar oss hur vi ska leva. Så att anden kommer att fostra oss. Det var ju det som var lagen lite grann. Fostran, hur man ska hantera olika frågor. Och det blir lite så här, vad som är rätt och fel. Och anden kommer fortsätta att fostra oss. Vi kommer få ta emot fostran och undervisning i livet. Men det är viktigt att vi hör att det är Guds röst. Det är nämligen så att den onde, djävulen, han kan använda lagen emot oss. Han har också läst Bibeln. Så att han kan använda saker som står här i och anklaga oss. Han kan liksom säga, ja men Linda, den här veckan har ju du inte läst så mycket Bibel. Jag vet, jag har kollat in dig. Du har inte läst Bibeln alls så mycket. Tror du verkligen att du ska kunna stå inför dem på söndag i Marnelund och predika? Du är ett sånt dålig förebild. Du är verkligen en dålig kristen. Och jag vet vad du tänkt om den personen. Och jag vet vad du liksom... Du borde verkligen gå och gömma dig under täcke och stanna där länge. Alltså, såna här anklagelser kommer gärna och ofta över oss som kristna. Och så vill... Vad djävulens stora grej är, det är ju att han vill ju dra bort oss ifrån Jesus. Så att vi liksom tappar frimodigheten att komma inför Gud. Så att vi tappar frimodigheten att komma till kyrkan och ha gemenskap med andra troende. Så att vi tappar glädjen i att tjäna Gud. Därför att vi känner oss dåliga, vi känner oss så misslyckade. Det är ju det som han vill. Och därför är det viktigt att vi inte lyssnar på sådana anklagelser. För vi har ju möjligheten, antingen lyssnar vi på anklagelserna och tappar frimodigheten och känner skuld och fördömelse. Men vi ska ju inte lyssna på djävulen. Vi ska inte låta lagen vara ett angreppsvapen in i våra liv längre. Vi står inte under lagen, vi står under Jesus Kristus. Och därför ska vi lyssna till Guds röst, till den gode herden. Han vill leda oss, han kommer också att ge fostran in i våra liv, absolut. Och visa oss vad som är rätt och fel. Men han kommer inte med fördömelse. I Romarbrevet 8:1 så står det: nu finns ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Och där direkt så kan du göra en bedömning över det som kommer in i ditt liv. För om vi känner att nu känner jag mig fördömd av de här tankarna som jag påminns om, hur jag har betett mig. Ja, men då får du skaka bort dem och så får du gå till Jesus istället och säga: okej, jag har handlat fel, men jag vet att du kan rena mig, förlåta mig. Och så kör vi en gång till och så lever vi tillsammans. Fortsätt leva tillsammans, du och jag, Gud. Låt inte anklagelser och fördömelser dra dig bort från Kristus. Den gode herden, han talar med en annan röst. Han kommer inte med fördömelse. När jag var barn så brukade jag sjunga mycket tillsammans med min mormor. Och en av de sångerna som jag gillade, den hade flera verser. Och så den sista versen sa: om du faller efter vägen, det är ju mänskligt där. Res dig upp till ordet, säger det gudomligt där. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig frälsa vill, sjung halleluja. Och så är det. Vi ska lyssna till Guds röst i våra liv. Och vi kommer att falla, vi kommer att göra fel. Men vi går med Gud, vi låter inte fördömelse komma in och stanna där liggandes på vägen. Utan Gud kommer fram, nu kör vi en gång till. Och så reser vi oss upp och fortsätter gå tillsammans med Gud. Och inte tillåta den fördömelsen komma över oss. Jesus, jag sa ju den här predikan i bergspredikan i Matteus. Den var riktigt, riktigt tuff. Och det var ju verkligen så, han skruvade åt Guds ordet så väldigt mycket mer. Och jag tänker att de som satt och hörde det, de måste ha chippat lite grann efter andan. Hur ska jag kunna leva med Gud överhuvudtaget? Och då så säger Jesus i den predikan, så säger han att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vår rättfärdighet når inte långt, utan det är Guds rättfärdighet som frälser. Och sen på slutet så står det, när han var färdig predikad, då står det om folket att de var förundrade över hans predikan. För han predikade inte som de andra skriftlärda, utan med makt och myndighet. Han talar med en annan röst. Och det är precis så det är med Gud. Alltså han kommer inte att anklaga och få dig att känna dig usel och värdelös. Jag kommer aldrig kunna leva som kristen. Utan han kommer tala in i ditt liv så att du känner: ja, jag vill följa. Jag vill leva med Jesus. För han kommer ge mig kraft. Det är hans rättfärdighet som jag får leva. Det är med honom som jag kommer få glädje och frid. Och kraft för den dag som kommer. Han kommer tala på ett sånt sätt som gör att man vill följa. Det här folket kunde ju ha gått all världens väg efter en sån tuff predikan. Men istället så ser vi att många började följa Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Jag ska läsa i Kolosserbrevet också. Kolosserbrevet 2. Vers 13 och 14, där står det så här: ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade emot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Som jag sa, det kommer en hög med anklagelser mot våra liv från djävulen. Det är som att han skriver en lång lista, som jultomtens lista fast ännu värre, med anklagelser in i våra liv. En lång lista: brott, då, och allt vi är skyldiga, som en faktura. Ett skuldebrev. Och vi vet att vi inte kan betala det, den fakturan. Den är för hög. Och vi behöver inte det längre. Tack och lov. Jesus har kommit in i våra liv. Jesus har kommit in och han har tagit den här skulden. Han har tagit alla de anklagelser som har funnits att anklaga oss för. Som kommer att finnas att anklaga oss för. De har han tagit på sig och så har han spikat fast dem på korset. Så det finns bara glädje. Det finns bara tacksamhet. Vi får klä oss i Guds rättfärdighet och så får vi lyssna in hans röst i hur vi ska leva våra liv. Det kommer dagar då vi känner att vi har gjort fel. Och då istället då för att låta det bli anklagelser in i våra liv. Vänd tillbaka till Gud och låt honom få resa upp dig igen. Därför att vi behöver inte bära på skuld eller fördömelse. Utan Gud vill att vi ska leva i hans rättfärdighet. Vår identitet, den är i Kristus Jesus. Jag är i Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig, säger Paulus i Galaterbrevet. Ska vi be tillsammans? Gud, tack. Tack så jättemycket för vad du har gjort genom Jesus Kristus. Tack Gud för din seger. Tack Gud för att den är verklig idag. Tack Gud för att du är den som har tagit initiativet och räckt ut din hand till oss så att vi kan få leva i din frid, i din förlåtelse, i din glädje och i din rättfärdighet. Gud, klä oss på nytt i din rättfärdighet. Herre, du vet vad vi kommer hit med. Herre, du vet, du känner oss så väl, var och en av oss, Herre. Du vet om vi bär på skuld. Om vi bär på fördömelse, om vi bär på sorg, om vi bär på frågor inför framtiden. Du vet oss, du känner oss så väl. Och Gud, därför kan vi få lägga våra liv i dina händer och be om förlåtelse, om upprättelse, om vägledning, om ditt ljus över våra liv. Vi är så beroende av dig, Jesus Kristus. Jag ber för oss var och en. Tack att du hör, barn. Amen.